Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Och det är nämligen så att idag släpper vi också ett nytt avsnitt av Framgångsbilen på min YouTube-kanal. Så det är bara gå in och söka på YouTube, Alexander Pärleros, så ser du när jag träffar Anders Hansen. Som blev ett väldigt spännande avsnitt att prata mycket om hjärnan och dess funktioner och hur man blir smart. Nu ska jag berätta en inspirerande Lexus story. Det var nämligen så att de hade en chefsingenjör som hette Suzuki som hade bestämt sig för en ny kravspec med nya funktioner på nya Lexusen. När han kom in i ett rum med sina närmsta chefer och presenterade den här kravspecen, och de tyckte han var helt galen, men han hade bestämt sig för att nej, men jag ska verkligen få igenom det här, så han lyckas övertala dem. Och det ledde till att de lanserade en av deras absolut bästa bilmodeller. För att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig gjort. Det är ett av mina favoritordspråk. Och för att driva igenom en idé så måste man ibland vara lite smått galen. Och galen i den här världen, det menas med att man inte riktigt tänker som alla andra gör. Man går mot strömmen. Och det är så många gäster som jag har träffat som ingen trott på alls. Men som du vet, det räcker med att en person tror på en idé för att den ska vara genomförbar. Och det räcker med att det är du. Så stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. With Alexander Pärleros.
Jag älskar ju verkligen gäster där man lär sig väldigt mycket av, och det gör vi här. Här träffar vi överläkaren inom psykiatrin, Anders Hansen. Han är också författare till den storsäljande boken Hjärnstark. Så självklart går vi in på hjärnans funktioner och hur den fungerar. Vi går också in på undersökningar som visar vad man behöver göra för att leva så länge som möjligt. Efter 25 år så blir hjärnan i snitt 1% mindre varje år. Vi pratar då också om vad är de här nycklarna som får en att växa och bli större istället för att minska. Vad gör en smart? Hur påverkar stress oss? Sen går vi också in på träning och fysisk aktivitet i ganska liten nivå som får oss att bli mycket smartare och också leva längre. Hoppas du får grymma insikter, för det fick jag. Jag tycker det här var ett superintressant avsnitt, verkligen. Jag gillar det här mötet jättemycket. Så nu hoppar vi in i samtalet med överläkaren inom psykiatrin, Anders Hansen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Pärleros.
Välkommen till Framgångspodden, Anders Hansen.
Tack.
Jättekul att ha med dig.
Kul att vara med.
Jag har sett fram emot det här jättemycket faktiskt. För att jag tror att det här kommer toppa toppen.
Du säger det. Ja, ja, vi får hoppas på det.
Vi kommer slå rekord. Vi kommer att briljera, och sen kommer det komma extremt mycket vettiga saker kring där.
Mm. Det låter som en bra... Du har lagt ribban på en bra nivå. Liksom.
Ja. Hur har din dag sett ut idag?
Min dag har sett ut så att jag har haft patienter, och sen så har jag suttit och skrivit lite en stund. Och skissat på ett ny bokprojekt.
När går du upp på morgonen?
7. 7:15. Mm. Någonstans där, helst senare egentligen, men jag tvingar mig upp någonstans vid 7 sådär.
Hur mycket tränar du varje vecka?
4 gånger kanske, skulle jag säga 4-5 gånger. Jag försöker göra någonting, jag försöker göra ganska många pass ofta, bara 35-40 minuter, kör jag ganska hårt sådär. Så gör jag det lite oftare istället. Spelar en del tennis, spelar fotboll, springer om det inte blir bollsport, för springa är så vansinnigt tråkigt, men jag gör ändå bara för att jag vet att man bra av det, och sen så går jag på gym några gånger i veckan också. Okay. Så att, det är liksom absolut inget elittävlande eller något sånt där, utan det är bara för att jag mår bättre av det, kort och gott. Det funkar verkligen på mig det här.
Och du är ju psykiatriker och författare.
Mm.
Vad lägger du mest tid på?
Psykiatrin, alltså att träffa patienter är mitt huvudjobb, det är det. Skrivande och så är vid sidan av.
Vad är stress för någonting då, om man hoppar in i det?
Stress är egentligen en reaktion på någonting som är ett hot mot oss här och nu. Eller som uppfattas som ett hot. Om du får skäll på jobbet får en utskällning av din chef, då är det stress du känner. Och man brukar skilja på stress och ångest så tillvida att ångest är en reaktion på något som inte är ett hot men som skulle kunna vara det. Så om du tänker, tänk om min chef skäller ut mig, eller om du tänker min chef skällde ut mig för 2 månader sedan, då drar du igång stresssystemet, men du gör det av en anledning, inte av något akut hot här nu, utan något som potentiellt skulle kunna vara ett hot eller har varit ett hot. Så, och stress är något som vi betraktar som negativt. Det har ofta liksom en negativ klang. Men historiskt så har vi varit helt beroende av det här stresssystemet för att kunna överleva. Problemet är bara att det här systemet är byggt, alltså stresssystemet, har utvecklats förmodligen för en tid där det finns mycket mer faror i vår omgivning än det gör idag. Och historiskt så har nog det här stresssystemet också haft som uppgift att vi ska mobilisera kraft inför akut stress. När man gick på savannen och så såg man ett lejon, då blir man stressad. Och vad händer då? Jo, då börjar hjärtat slå snabbare och hårdare. Och det har ju alla känt, att när man blir stressad så går pulsen upp. Men varför gör den det? Jo, för att man ska kunna möta den här situationen, gå till attack mot lejonet, eller ännu bättre då förmodligen springa därifrån. Då behöver kroppens muskler mer blod. Och det är därför hjärtat slår snabbare och hårdare när man blir stressad. Det här historiska exemplet med lejonet eller vad det nu var, då var förmodligen stress ofta i alla fall ganska övergående. Man måste ta ett omedelbart beslut vad man gör med ett lejon som står där. Man kan liksom inte stå och väga för emot allt för länge. I vår värld så slipper vi gudskelov den här typen av akuta hot. Men problemet är att samma system är aktivt i oss när vi stressar inför deadlines på jobbet eller dagispassningar eller villalån eller vad det nu är. Och att belasta det här stresssystemet med psykosocial stress som vi gör, det betyder ofta att man stressas mycket längre tid. Historiskt så var det akut stress på ett annat sätt. Nu stressar vi månader och år och så vidare. Och det är nog inte hjärnan och kroppens stresssystem riktigt byggt för. Och det är ingen slump, tror jag, att den vanligaste orsaken till depressioner och utmattningssyndrom, det är långvarig stress. Så jag tror att många sätt så befinner vi oss på en... Hjärnan befinner sig liksom på okända vatten. Vi är dåligt matchade. Hjärnan är inte riktigt... Den befinner sig på en konstig plats. Världen har sett helt annorlunda ut för våra förfäder. Så bara 200 år så slänger vi in oss i en värld där vi bor i städer, där vi har hur mycket mat som helst. Tidigare svalt vi. Och då, det kalorisug som hela tiden hjälpt oss att äta upp alla de kalorier som vi hade turen att hitta, det gör nu så att vi vräker i oss och börjar på McDonald's. Liksom.
Men är det därför vi kan äta så mycket? Du förklarar ju det i din bok också, Hjärnstark. En fantastisk bok, måste jag säga. Den rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Men där förklarar du med att om vi har typ en godispåse framför oss eller en chokladask, så är vår instinkt att vi vill käka upp hela chokladasken.
Precis.
Varför är det så för?
Det beror på att under så som våra förfäder har levt under 99,9% av vår tid här på jorden, och det som har format oss, där har kalorier varit oerhört dyrbara. Kaloririk mat har varit oerhört svår att få tag på. Och det är det som har gjort att kalorier smakar så bra. Om våra förfäder gick på savannen, hittade träd fullt med söta frukter eller honung eller något, då skulle de känna ett kraftigt sug att äta upp allt. Ta precis allt av det här, för imorgon finns det kanske ingen mat. Och då har någon annan tagit de här. De som hade det suget, det var de som överlevde och inte sen svalt ihjäl när det inte fanns någon mat. Så det här, på det här sättet har evolutionen sakta byggt in ett kalorisug i oss. Och sen gör vi plötsligt enorma förändringar i vår livsstil där vi går... Kalorier går från att vara dyrbara till att plötsligt bli gratis. Och den här förändringen, den gör vi på en tid som är ett par hundra år eller kanske 1000 år. Och det är lång tid i vårt perspektiv. Men biologiskt så är det ingen tid alls. Vi är precis likadana som för 10 000 år sedan. Så det här kalorisuget som hjälpte oss att överleva för 10 000 år sedan, det blir plötsligt en belastning. Nu lever vi i en värld där fler människor dör av konsekvenser eller kopplingar till övervikt. En av svält.
Till det här med medvetande. Mm. Som man inte har liksom... Eller hur bra koll på har man vad medvetande är? Och vad är det för någonting att man själv liksom förstår ens existens?
Ja, det är ju... Jag tycker den mest spännande vetenskapliga frågan överhuvudtaget. Och svaret är, vi vet inte riktigt vad medvetandet är ännu. Vi vet att allt tyder på i alla fall på att det uppstår i hjärnan. Det uppstår inte på en plats i hjärnan, utan det uppstår på många platser som samverkar. Men det är egentligen helt bizarrt att ett organ på ett drygt kilo blir liksom medveten om sin existens. Att alla tankar, känslor, upplevelser, allt som jag har varit med om, det äkte rum i det här organet, oansenliga klumpen som väger som ett mjölkpaket. Det är egentligen helt sjukt. Man har, medvetandeforskningen har gått från att vara väldigt spekulativ till att bli nästan bland det hetaste man kan forska på. Så att det görs enorma framsteg, och jag har tillsammans med en kollega träffat rätt mycket tänkare och forskare för en podd som vi har. Vi har träffat, diskuterat det med Nobelpristagare och så, och nu senast med en filosof som heter Daniel Dennett som är medvetandeexpert. Och de flesta är överens om att vi kommer förstå medvetandet rent mekaniskt fullt ut. Det kanske är 50-100 år bort då liksom. Vi är inte där ännu, men vi kommer nog faktiskt att göra det. Och det är ju egentligen bizarrt att tänka sig att materia blir medveten om sin egen existens. För vi är ju materia liksom. Daniel Dennett som vi pratade med senast, han har en väldigt mekanistisk syn på det här. Han tror att medvetandet är bara ett antal tricks som evolutionen har utrustat oss med för att öka våra chanser för att överleva. Och det man skulle kunna tänka sig är att enkla primitiva organismer som maneter eller något sånt där, de behöver liksom inget medvetande, för det de behöver göra, det är att paddla mot den riktning där koncentrationen mat är som högst och paddla ifrån den riktning där det finns någon faror. Och det är liksom en enkel algoritm att bara se, okej, där är koncentrationen högst och paddla ditåt, då behöver man inte vara medveten. Men i takt med att hjärnan växer, och som jag sa tidigare, att fler och fler och fler system läggs på hjärnan, då behöver man till slut ett medvetande för att hålla ordning på hela den här, alla rösterna som drar, alla systemen som drar åt olika håll. Det behövs ett medvetande för att hålla ordning på det. En intressant hjärnforskare som heter David Eagleman, han har jämfört medvetandet med ett vd på ett företag. Ett litet företag som har två anställda, det behöver inget medvetande, för ingen av dem behöver bestämma över varandra. En behöver inte vara vd, utan de kan jobba på. Men om du har 50-100 personer, då kan inte alla bestämma. Då blir det kaos. Då måste du ha en vd som bestämmer. Och så skulle man kunna se medvetandet, att i takt med att hjärnan blir mer komplicerad så behövs medvetandet för att hålla ordning på alla de här rösterna som drar åt olika håll. Och på samma sätt som vdn i ett företag inte kan vara medveten om allt som händer i sitt bolag, utan han behöver bara få en del information från sina chefer, så är medvetandet inte medvetet om, så att säga, allt som sker i hjärnan, utan den får bara information från det som är absolut viktigast just nu. Din hjärna får precis nu information om hur dina byxor känns, hur dina skor känns, hur dina tår känns och hur dina organ arbetar. Och det är du inte medveten om, för det behövs ju inte för att vi ska sitta och prata här. Liksom. Allt det här sorteras bort och medvetandet får bara en liten bråkdel av all aktivitet i hjärnan.
Jag tycker en sak som du har pratat om var extremt intressant. Det här med att man har studerat alla som har mönstrat i Sverige. Mm. Vad var det man såg då för någonting?
Ja, precis. Man slog ihop mönstringsuppgifter från 1,2 miljoner mönstrande 18-åringar. Nästan 30 årskullar. Och mönstringen innebar ju då ett antal tester. Bland annat ett konditionstest, ett styrketest och ett IQ-test. Och det man såg då var att de som hade bra kondis hade högre IQ. Och det sambandet var helt klockrent. Alltså, ju bättre kondis, desto högre IQ. Styrka var inte kopplat till IQ. Det man sa då tänkte jag mig då först att oj, herregud, de verkar bli smarta av att röra på sig. Mm, så kan det ju vara, men man ska vara djävulens advokat här, och det måste man vara, så ska man tänka, men det kan lika gärna vara så att smarta 18-åringar gillar att röra på sig. Vad är hönan och vad är ägget i det här? Så därför bestämde man sig för att titta på enäggstvillingar. Och då fanns det drygt 1300 par enäggstvillingar. Och enäggstvillingar har i princip identiska gener. Det kan vara små, små skillnader faktiskt då. När man låter enäggstvillingar göra IQ-tester så ligger de normalt väldigt nära varandra. Nästan så nära varandra som om en och samma person gör ett IQ-test vid flera tillfällen då. Det fanns en grupp enäggstvillingar där en tvillingbror hade bra kondis och hans tvillingbror hade dålig kondis. De borde ha haft i princip identisk IQ i och med att de var just enäggstvillingar. Men det hade de inte. Även bland enäggstvillingarna såg man precis det här mönstret. Tvillingbrorsan med bra kondis hade högre IQ än sin tvillingbror med dålig kondis. Och det är nog ett bevis på att fysisk aktivitet kanske till och med gör oss lite smartare. För fysisk aktivitet har visat sig ha fullständigt fantastiska effekter på våra tankemässiga förmågor. Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, vi blir mer kreativa om vi rör på oss. Och sanslöst nog då så verkar vi kanske till och med bli lite smartare.
Och den här andra undersökningen som man gjorde också när man hade en grupp som tog det ganska lugnt i något år. Mm. Och en grupp som tränade väldigt mycket. Vad är det som hände där?
Ja, det man, jag tror du tänker på det när man tittar på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnescentrum. Det är en struktur i hjärnan som är stor som tummen ungefär. Man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Hippocampus är viktig för väldigt många saker, bland annat för minnet, men den funkar också som hjärnans GPS. Och den upptäckten belönades med Nobelpriset här om året. Men hippocampus blir mindre i takt med att vi blir äldre. Den pikar när man är 25-30. Så din är väl förmodligen på maxstorlek då. Och min har liksom börjat krympa då tyvärr. Och då krymper den med ungefär 1% per år. Under rest från 30-årsåldern ungefär. Och det bidrar till att minnet blir sämre i takt med att åren går. Det här har man alltid trott att det här går inte att bromsa. Så bestämde sig ett antal forskare i San Diego för att titta på möss. Och så stoppade de in ett hjul i buren hos de här mössen. Och när mössen sprang på det här hjulet, då visade det sig att då fick de nya hjärnceller i hippocampus. Hippocampus växte till och blev större. Och då sa man att det där är jättespännande, men gäller det människor? Så då fick man prova om människor. Och då tog man en grupp individer som fick gå 3 gånger i veckan, 45 minuter per gång. Snabb promenad. De gick fort, men de sprang inte. Och den andra gruppen hade 3 gånger i veckan, 45 minuter per gång. Lugna stretchövningar, där de inte fick upp pulsen. Och så pågick det ett år. Och så mätte man hippocampus storlek innan det här året och efter det här året. Och när man mäter hippocampus storlek så gör man det med magnetkamera då. Och det man såg då var att den här stretchgruppen, där hade hippocampus krympt med 1,4%. Och för promenadgruppen så hade hippocampus växt till med 2%. Så den hade blivit 2% större. Och det betyder då att istället för att bli 1 år äldre så hade den blivit 2 år yngre rent storleksmässigt. Och då kan man tycka liksom att ja, men det här spelar väl ingen roll, det är bara sånt som forskare bryr sig om. Men det intressanta var att man lät också de här individerna göra minnestester innan det här året och efter året. Och såg att stretchgruppens minne var oförändrat och promenadgruppens minne var förbättrat. Så de hade alltså under det här året då fått ett förbättrat minne och bromsat det, till och med vänt krympningen av en av hjärnans viktigaste delar. Och det är ett bra tecken på att fysisk aktivitet bromsar hjärnans förfall eller krympning och så att säga, hjärnans åldrande kort och gott.
Ja, det där är ju så extremt intressant.
Ja, det är det verkligen. Och jag tänkte när jag såg det, tänk om det här hade varit en tablett. Tänk om det här, hur marknadsfört det hade varit. Alla hade känt till det. Den här tabletten hade hetat Brainera eller något sånt där. Och alla, men hela jorden hade känt till det.
Det är miljarder.
Exakt, du kunde ta vad som helst betalt. Det hade varit världens mest, det hade inte varit världens mest sålda läkemedel. Det hade varit världens mest sålda produkt.
Ja, men tveklöst. Om det är så att istället för att hjärnan går ner 1%, att det går upp 1% per år.
Visst, exakt. Och nu var det här fysisk aktivitet liksom. Och då bagatelliserade man det. Och det har visat sig så, effekter som är på samma nivå vad gäller koncentration, kreativitet, måendet. Fysisk aktivitet, det motsvarar antidepressiv medicinering eller har jämförbar effekt med medicin mot depression. Så att, och liksom hela tiden så har man bagatelliserat de här effekterna och sagt att nej, men hur viktigt kan det vara att man är ute och joggar? Därför att vi i vår tid har associerat fysisk aktivitet till idrott och prestation. Och det tror jag är en stor miss. När det i själva verket är något som är väldigt grundläggande för oss människor. Det är inte det i våra liv, därför vi kan få vår mat beställd hem till dörren. Men för våra förfäder, de var tvungna att jaga för att få tag i sin mat. Och det är det som har format oss under hundratusentals eller miljoner år. Och det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde vara som mest koncentrerade. Det var då de behövde vara kreativa. Det var då de upplevde nya saker. Och det var därför minnet behövde stärkas. Så det är på det sättet så har evolutionen sakta då utvecklats hjärnan på ett sånt sätt att den stärks av fysisk aktivitet. Och så stoppar vi in det i vår tid där vi inte behöver röra på oss och så associerar vi fysisk aktivitet med idrott och säger det där behöver vi inte, det har inget med hjärnan att göra. Och gör därmed en jättemiss då. Och det är därför det är så spännande tycker jag också att man nu med hjärnforskning har börjat förstå att herregud, fysisk aktivitet handlar inte om sport och prestation. Det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt därför att vi är utvecklade för det som art.
Det är väldigt spännande. Man kollar då till, vad är det som gör att man ökar på hjärncellerna och en sån här nybildning av hjärnceller?
Ja, nybildning av hjärnceller sker hela livet. Det trodde man inte förut. Förut trodde man att hjärnan man hade de hjärnan, eller den hjärnan man hade när man var 20 år, så dog celler bara av. Och som de sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup, men det bildas nya hjärnceller även i den vuxna hjärnan. Framförallt i minnescentret på campus. Och det man har, då man undersökt vad det är som drar igång den här bildningen, och det som mer än allt annat faktiskt verkar starta upp det är fysisk aktivitet. Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här individerna. Som i det här försöket där den växte 2% under ett år.
Är det någonting med också så här, omgivning?
Ja, det kan det nog vara också. Nya upplevelser, stimulans från sinnen, nytt socialt umgänge eller liksom bara nyheter så där skulle eventuellt kunna bidra till det. Kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen, men att ny stimulans är det som gör att hjärncellerna, de nybildade cellerna, överlever. För det är inte bara att de ska bildas, de ska överleva också och integreras sen i övriga celler så att de verkligen fungerar. Så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med stimulans då. Och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig, så fick de nya intryck från sina sinnen. Då såg de nya platser, nya miljöer och så vidare. Och då behövs nya celler för att komma ihåg det här. Nu ser jag massa nytt med händelser, nya platser. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det av hjärnan som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9% av vår tid på jorden. I vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller iPads hade dragit igång nycellsbildningen. Men datorer och iPads, de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte hjärnan hunnit utvecklas för. Historiskt har det varit kroppsrörelse som har gjort att man har sett nya saker, inte att man har suttit framför en skärm. Och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då, istället för tv-apparater och böcker.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Jag skriver på om ett nytt bokprojekt och sen så jobbar jag kliniskt som doktor huvudtiden. Så jag kör på det här sättet. Jag har inga planer på ena något då.
Spännande. Är det något skoj som händer i år?
Några resor och sådär. Jag ska åka skidor snart. Men inget sensationellt, nej.
Nej. När kommer boken ut nästa?
Ja, det är någon gång i början på 19 tror jag det blir.
Ja.
Så jag håller på att börja. Men det jag skissar på den så länge.
Det är en bilderbarnbok.
Ja, precis. En bilderbarnbok, exakt. Det blir något i ungefär samma. Det blir ingen roman eller något, utan det är populärvetenskap om hjärnan, men lite annat vinkel.
Spännande. Det ser vi fram emot allihopa. Now it's time for tre sista frågor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Så att vi skulle kunna ge något tips till en 20-åring.
Oj. Lägg från mobilen lite mer och följ din passion. Liksom. Jag tror det. Jag tror ska man bli bra på någonting så måste man lägga mycket tid på det. Mm. Och jag tror som sagt att talang är överskattat, även om det kanske inte är det för Zlatan Ibrahimovic och några sådana extrema exempel. Men generellt sett så är det. Så att hitta det du vill göra och det du tycker är kul, för det kommer ta tid att bli bra. Liksom.
Vem som sa till Slingen sa det nog var med att hårt arbete slår alltid talang när talang inte jobbar hårt.
Jag tror det, jättebra citat. Skitbra citat.
Och till en 30-åring då? Vad kan man ge för tips till en
sån? Det är ungefär samma va, tror jag.
Ja, vi tar samma på allihopa. Men om man ger så här då. Man ger ett tips för att få en bättre hjärna. Några bra tips.
Ja,
sammanfattat.
Odla din nyfikenhet ska jag säga. Läs mycket. Kolla mycket på TED-talks. Prata mycket med personer som du tycker är intressanta. Liksom.
Går det bra att man lyssnar?
Ja, det är jag övertygad om.
Ja, men alltså, det är inte bara att man måste ha fysisk bok och sitta med sidor. Nej.
Men däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form än man sitter med en padda. Framförallt om bokstäverna är länkade, för då verkar hjärnan måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna eller att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå ett slag för fysiska böcker. Det finns nog en poäng.
Och har du några, en, två stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker då?
Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker, som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också.
Vad handlar den om då?
Den handlar om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt, att vi har missat det. Vi tror att det går åt helvete allting, men att det är precis tvärtom.
Mm. Och Sapiens.
Ja, precis.
Det handlar om framtiden.
Sapiens handlar om mänsklighetens historia fram till nu. Mm. Och sen så handlar hans uppföljare, som heter Homo Deus, om framtiden. Så de är bra. Tegmarks Liv 3.0 är toppen. Mm. Det är tre av de bästa böckerna jag läst senaste året.
Mm. Grymt. Men du, jättestort tack att du var med. Det finns så himla mycket och det finns ju också jättemycket kvar. Så att det kändes superbra verkligen. Jag är övertygad om att lyssnarna tycker att det var helt fantastiskt. Hur kändes det själv?
Det var toppen. Bra frågor och kul att diskutera. Det var jättekul att vara med.
Nej, men det är superbra. Det är bara, man bara öser frågor över det och det finns jättemycket mer. Men det här var ett smakprov och vill du veta mer... In och lyssna eller läs Hjärnstark. Den är grym. Riktigt, riktigt bra. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Twitter. Ja, det är det lättaste.
Ja, och där heter du?
Anders Hansen 74. Ja. Det finns på Instagram också.
Vad grymt. Jag
tror att det är Anders E. Hansen där, tror jag.
Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med.
Mm, tack själv. Framgangspodden with Alexander Trelleros.
Ja du, det här var en riktig jäkla KTH-högskolekurs det här avsnittet. Man fick lära sig jättemycket, grym person, Anders Hansen. Jag tyckte att han var jättehärlig och verkligen också super, super, duper smart. Vill du ha de bästa tipsen så är det bara att gå in på framgangspodden.se, signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är så himla duktig att du redan har det. För där skriver vi ner, vi lägger ganska många timmar på det, sammanfattar allting, skickar över till dig kostnadsfritt i ett mejl. Och någonting du också behöver göra, det är om du inte redan har gjort det, att beställa framgångsboken. Det är alltså de bästa tipsen, bästa råden, bästa verktygen, bästa nycklarna av alla de här 200 intervjuerna som jag har gjort, där vi sammanfattar allting, hittar deras nycklar för att verkligen lyckas med det man vill och bli framgångsrik och nå de målen man har. Så att den kan du beställa på Adlibris och Bokus.se. Där bara surfa in och förbeställa din framgångsbok. Då får den också signerad. Så då signerar jag den. Det hade väl varit jättehärligt. Men du, nu hoppas jag att du får en jättehärlig och fantastisk vecka. Så syns vi snart. Ciao.